Hej allihop och välkomna till den första episoden på ett bra tag av Champagne med Henrik. Jag måste direkt berätta för er innan vi går vidare att om ni upplever dålig bildkvalitet eller dålig signal så beror det på att det här avsnittet sänds via en mobiltelefon på grund av att Kom Hem som driver internet i vårt hus bestämde sig för att uppgradera systemet just nu, just ikväll. Så vi har hela kvarteret inne. Det finns inget internet här. Vi kör alltså via en mobiltelefon. Detta är ett experiment. Vi vet inte hur det kommer att gå. Så vi ber om överseende. Och vi ber alla som bor i Komhemhus att flytta därifrån. Nu kör vi Champagne med Henrik. Superskoj.
My pleasure.
Idag sitter jag här tillsammans med Jens Ganman. Välkommen hit.
Tack
Jens.
Henrik. En ära att få vara här.
Det är jättekul att ha dig här. Och vi ska ju börja det här i rätt ände. Ni som är vana vid att titta på det här programmet vet ju att jag har namnet Champagne med Henrik, det handlar också om att vi går ut och sabrerar champagne. Nu har jag en öppnad champagne här som jag tänker dricka helt själv. Medan Jens dricker vatten. Och jag fick ett mail innan sändningen som var så att nu vet du att du har en av Sveriges mest polariserande personer i studion. Och då tänker jag att det här med att du dricker vatten, det är ju rätt polariserande, tycker jag. Så att...
Det är säkert många som stör sig på det också. För vissa människor kan jag bara göra fel, tror jag. Så att det, men det får man hacka i sig. Man kan inte vara kompis med alla.
Man kan inte vara kompis med alla. Nej. Men jag vill i alla fall inleda det här formella öppnandet då. Inte med en sabrering, vilket vi brukar göra, utan med att vi får skåla champagne mot vatten.
Ja, det ska vi göra. Och det här är breddfullt och det finns en förklaring till det. Men det tar vi alldeles strax. Ja. Så, skål på dig.
Skål på dig.
Jag ska passa på att säga också att det är inte det att jag är kristen eller nykter alkoholist eller någonting som gör att jag inte dricker. Utan jag har faktiskt aldrig smakat sprit eller druckit sprit i hela mitt liv.
Det här är inte sprit, det är champagne.
Ja, precis. Men jag är född helnykterist, så att det är därför.
Ja. Ja. Ja.
Och sen ska vi också säga det till många av mina följare, varav de flesta helt galna. Att det är förmodligen givetvis så att Kom Hem saboterar medvetet den här sändningen på grund av att min värdegrund krockar med deras. Så att nu har vi det i världen.
Precis, men det kan hänga ihop med det här att samtalet har nått toppen på Telia-pyramiden. Sveriges mest polariserande person är här just nu. Stäng ner den kommunikativa infrastrukturen.
Ja, fast är det inte så att i dessa dagar, då är det väl ändå Greta Thunberg som är den mest polariserande personen. P1 pratade i morse, tror jag, om varför hon är så hatad i Sverige. Men jag tror inte att det är det att Greta Thunberg är hatad som jag är av många. Utan jag tror att många är det, de ifrågasätter det hon säger. Och det är inte samma sak som hat. Men det finns säkert de som hatar henne också, givetvis. Tyvärr.
Vi ska komma in på det där och många andra samtalsområden. Men jag tänkte först, för de som inte är bekanta med dig, så är det fair att säga att Jens Ganman, du är konstnär, musiker, författare, för detta journalist.
Aktivist, numera på heltid. Som alla som jobbar på public service. Fast det är bara jag som vågar erkänna det. Ja.
Och med den introduktionen så kan man väl säga så att du och jag träffade varandra för första gången i köttet på en av Navid Modiris live-event, eller
stämmer.
Hur?
Stämmer, jajamän.
Och du har ju gjort en massa grejer på senare tid, men jag skulle vilja backa bandet lite grann.
Ja.
Så att vi får någon slags bild av vem är Jens Ganman?
Mm.
För att en gång i tiden så jobbade du på public service. Du var en public service-journalist.
Alltså jag har ju frilansat åt dem. Aldrig varit fast anställd men frilansat från 89 fram till nu i olika sammanhang. Både åt SR och SVT. Så att, ja. Jag har följt företaget inifrån i flera decennier faktiskt.
Ja, men från början så måste det ju ha varit en kärleksaffär. Det måste ju kännas jättekul att få jobba med en så resursstark medieorganisation.
Det kan man lugnt påstå. De har ju, de tre public service-bolagen som du givetvis vet, har de ungefär drygt 7 miljarder i årsbudget. Och det är inte kattskit. Men det har varit jättetrevligt att jobba åt public service alltid. Jag har alltid känt mig välkommen där. Det finns jättemånga människor som jobbar där som är duktiga. Det är konstruktionen och rollen i samhällsdebatten som jag vänder mig mot. Inte människorna som jobbar där. För de är oftast, det är vanliga människor som behöver jobba för att betala hyran och betala amorteringar på lånet. Så där. Så det är inte några onda människor som jobbar på SVT.
Nej, det vill jag understryka. För att du och jag förenas ju i någon mån av kritik mot storskaliga statliga projekt. Mm. Även mediala sådana. Men där vill jag understryka från mitt perspektiv. Jag känner massor av människor som på olika sätt arbetar för eller har gjort för public service som är utmärkta personer som även har producerat bra material.
Oh ja. Det är inte det det handlar om.
Nej, det är inte det det handlar om. Nej.
Men du vet ju också samtidigt att många är ju så här hatiska mot SVT och SR. Mm. Och förblindas ibland lite grann av det här hatet. Och man måste tänka på att de här människorna som jobbar på Aktuellt och Agenda och P1 och så, de är människor och bakom deras fummel och misstag och oförmåga att följa med i samtiden på ett adekvat sätt döljer sig felbara människor precis som du och jag. Så att, och det är ingen stor konspiration. Det är inte, jag ska undertrycka det än en gång, det är inte så att de här människorna sitter i stora möten och bestämmer sig för att de ska lura tittarna och lyssnarna. Utan det här är i allra högsta grad självreglerande. Vi kan ju komma in på det lite senare. Men.
Ja,
det är ingen konspiration.
Nej.
Det behövs precis. Inte.
Där har jag samma bild som du har. Men jag är lite nyfiken på den unge Jens Ganman då, som börjar arbeta 1989 för public service. Vad gjorde du då när du började?
Ja, jobbade jag på P3. Då var jag lite reporter och lite manuskribent och krönikör och tv-recensent. Mm-hmm. Åt några program som heter Signal och Vox och Vox med Inferno. Och sen så jobbade jag med program som heter Vakna som Anders Lundin hade ett tag och sen Rickard Olsson. Så jag höll på med Peter fram till 97 då jag insåg att nu är jag alldeles för gammal för det här ungdomskanalen. När man inte själv kan lyssna på den, då ska man inte jobba åt den.
Men hela den resan, den kändes kreativt okej?
Okay. Ja, och vet du vad? På den tiden, min producent på den tiden, Gustav Karlsson, som är en oerhört duktig medieproducent, han inskärpte hos mig redan från början. Han sa så här till mig, du vet ju att många som jobbar på radion och tv är lite vänstervridna. Men det får inte komma fram och vi sätter en ära i att det får inte komma fram. Utan alla som tittar på oss eller lyssnar på oss ska känna att det här är liksom neutralt. Man satte en ära i det, även på P3. Och idag är det tvärtom. Idag sätter framförallt P3 en ära i att liksom, vi är vänster, vi är revolutionära och vi skiter i om folk märker det. Tvärt emot deras uppdrag, det som står i liksom sändningstillståndet och så står det i deras egen årsredovisning och allt sånt där. Så det har verkligen hänt någonting där.
Ja, precis. Fast i den lilla mån som jag har lyssnat på P3s tankesmedja och sådär, det verkar mest som att det är så här blandade puckon. Alltså att de inte, just där är de inte fullt så homogena puckon.
Jaha, så det är du som är lyssnaren? Det är du som är deras lyssnare? Okay.
Ja, det var väl ingen strålande siffror.
Det var ju någon P3-chef som gick ut för några år sedan och sa att det fanns en undergräns för så här, ja visst, det är klart att har vi så få lyssnare, då kan man börja prata om att vi har ett existensberättigande. Och så tvärdök deras lyssning här nu sista ett och ett halvt år. Då tror jag att det var någon som frågade henne igen, har ni nått den här nedre gränsen? Men hon svarade inte på det mejlet.
Okay,
de får pengar ändå, oavsett hur många som inte lyssnar på den.
Efter 97 då, när du kände att du var för gammal, vad gick du någonstans då?
Ja, då jobbar jag mycket med lokalradion uppe i Jämtland. Det har jag gjort i kanske 15 års tid. Men även parallellt med det här, olika SVT-produktioner och sådär. Just nu så jobbar jag lite grann med Svenska Nyheter som en av få ljusglimtar, eller en väldigt stor ljusglimt, tycker jag, i public service-utbudet. Men sen var det några år där jag inte jobbade så mycket kanske med public service och så. Mm. Och det kanske var under den tiden som det började sås lite tvivel i bakhuvudet att är den här modellen så bra?
Mm.
Så.
Men du fortsatte en bit efter det också?
Mm, ja, alltså jag har egentligen i obruten rad sedan 89 frilansat åt public service.
Gör du det nu?
Ja, Svenska Nyheter på SVT.
Ah, du var inkopplad där?
Ja.
Okej.
Okay. Vilket avtryck jag har gjort hos dig. Du har inte ens noterat att jag har jobbat om.
Nej, men jag följer ju inte, jag tittar inte på program från public service moraliska skäl.
Alltså. Ja, nej, men jag tittar på dem och jag frilansar åt dem och har gjort i omgångar åt SVT och SR. Och just därför att jag har gjort det så länge och känner så många som jobbar så är jag ganska trygg i min kritik.
Mm.
Och jag vet att sådana som Silla Bänke och andra, de tycker att måste han hålla på och hacka på oss hela tiden. Men det är ju i princip bara två personer som gör det i Sverige. Det är Aron Flam och jag.
Ja, precis. Och ni är två av de mest polariserande personerna i hela...
Jo, men alltså vi är två privatpersoner utan ekonomiska resurser. Och vi har då emot oss tre public servicebolag som har drygt 7 miljarder. Alltså att de tycker att det här är jobbigt säger ju ganska mycket om vilken koloss på lerfötter det här är. Ja. Och hur många det är som
men
sitter...
Men om man ska vara ärlig, tycker de att det är jobbigt? Tycker de att vi sitter här och pratar på riktigt att det är jobbigt?
Ja. Alltså,
för det känns ju onekligen som att man är en pajas, en rättsavristisk myra. Liksom, som,
du skulle bli förvånad om du visste hur mycket din kritik, min kritik, Aron och några till, hur mycket det tar på deras självkänsla. Därför att de vet att vi har rätt. Och att den här kritiken är helt befogad. De har för mycket pengar, det är en otidsenlig konstruktion, det är alldeles för många som jobbar på public servicebolagen. Deras roll i det här nya medielandskapet är högst vansklig och det vet de flesta som jobbar där. Sen finns det några som lever i total förnekelse. Men...
Vad skulle du svara dem som säger att public service är en garant för demokratin? Du har hört det argumentet, eller hur?
Jag tycker att de borde få sitt huvud undersökt. Jag skulle vilja att de utvecklar på vilket sätt det är en garant. För det de framför allt gör, det är lying by omission, alltså ljuga genom utelämnande av information. Eller så sysslar de med ren desinformation. Bara som ett exempel, det är det här med kompetensregnet som vi skojar om. Att de flesta som kom från Syrien och andra länder under flyktingvågen var högutbildade akademiker. Och den här före detta kommunalrådet i Vänersborg, Marie Dahlin, som sen tror jag fick sparken på grund av några konstiga anklagelser. Hon satt i Uppdrag granskning och fortsatte det här narrativet med att vi behövde raketbyggare i Sverige. Och de kom från Syrien och andra ställen. Vilket var en ren lögn. Och sen är det också den här moraliska aspekten. Är det, om det här vore sant, är det okej för Sverige att åderlåta andra fattiga länder på deras läkare, tandläkare, raketbyggare eller vad det nu kan vara? Nej, det är inte heller okej. Och det ska aldrig vara ett argument alltså, för invandring.
Det som slår mig i den frågan, liksom, utan att alltså, det kom ju stora volymer människor. Och det framstod alltid för mig som att det var ett konstigt så här, sätt att försöka sälja in någonting som egentligen inte behöver säljas in. För att jag är ju av bilden så att ja, men om man vill ta emot folk som flyr från krig så gör man det för att hjälpa dem från att de flyr från krig. Inte på grund av att så här, ja, men det här är en human resources investering. Så att det blev ju svårt att inte uppfatta det liksom, så här från näringslivshåll. Liksom. Det här är en oversell. Det här är en oversell. Och vad säger man på svenska? It backfired lite grann. Ja, eftersom det visade sig att kompetensspridningen var liksom inte distribuerad på det sättet som man ville ge sken av riktigt.
Det blev en så kallad baktändning som det heter.
Baktändning,
på motorspråk. Ja. Helt riktigt. Och det där irriterade mig oerhört när sådana som Sandro Scocco och LO etc. och andra vänsterplattformar då skulle sälja in det här med flyktingmottagande genom att vi tjänar på det. Sandviken-rapporten som blev nesligen avklädd. Ja. Det som händer i Filipstad.
Men det var ju DN som publicerade
den. Ja, det var det,
och de är ju privat. De har ju inte ens pressstöd.
Nej, men LO och andra och många vänstermänniskor hakade ju på det här narrativet att alltså, klart vi ska ta emot invandrare och krigsflyktingar för vi tjänar ju pengar på dem. Men, vilket är ju cyniskt så in i helvete.
Men det här är ett exempel på misstag. Vet du vad? Jag vill gärna faktiskt att vi kan lämna den infekterade migrationsfrågan.
Ja.
För det är så här, i princip, jag är för fri rörlighet under ansvar. Sen så finns det ekonomiska realiteter som kan göra det svårt på olika sätt. Men det du egentligen berättar om här, det är ett sätt som gjorde att man av ideologiska skäl råkade medvetet eller av olika omständigheter missrepresentera en situation.
Ja.
Så jag vill egentligen gå tillbaka till det, liksom pudelns kärna här.
Och public service-vinkeln där, eller?
Ja, exakt. Vad händer där i din mening som gör... Vi bemöter då argumentet att public service behövs för att försvara och upprätthålla demokratin.
Ja, det är så knasigt det där. Jag har frågat många gånger om hur man menar med detta då. Men jag får aldrig några bra svar utan det är de här värdegrundsflosklarna som kommer. Eller att
men om jag får spela djävulens advokat här då. Då säger de att ja, men privata intressen låter sig köpas och företräder särintressen. Mm. Vi måste ha en neutral organisation som har kapaciteten och modet att företräda ett perspektiv som inte är köpt och färgat av kommersiella krafter. Mm.
Om det vore så att det gick att garantera den här neutraliteten, om det fanns någon vetenskaplig metod som du kunde använda, då skulle jag vara för det. Men eftersom jag vet hur djupa rötter vänsterrörelsen har inom public service, så tror inte jag på det där. Och du vet ju att, vad hette han som myntade begreppet den långa marschen genom institutionerna 67, han studentrörelse.
Rudi Dutschke,
ja. Det är ju aldrig så tydligt som inom public service att det var där många av de här vänsterprofilerna började sina karriärer och sen har de liksom hållit på fram till idag.
Nej, men när sprack det mellan, när sprack kärleken mellan dig och public service?
Den sprack slutgiltigt ganska nyligen faktiskt, för jag hade liksom ett hopp om att de ändå skulle spotta upp sig och förstå att det är nya tider och att de inte kan hålla på det här sättet nu när folk har sociala medier och kan genomskåda deras lögner så fort. Mm. Men jag tror att det specifika tillfället, det var förra valet när de slog sig för bröstet och hade satt Pascalido, Teppas och han plusmannen där i karantän.
Sverker Olofsson.
De hade satt alla sina vänsterprofiler i karantän inför valet och så var de så otroligt stolt över det. För titta vad duktiga vi är. Mm. Och då kände jag så här, men vänta nu. För det första har ni inga högerprofiler att ens sätta i karaktär. Så det är ju en diskrepans här som är helt vansinnig. Och om de här personerna är så skadliga i sina ideologier, så är de rimligtvis det året runt, inte bara när det är valår. Och då blev det här hyckleriet från tv- och radiocheferna så väldigt uppenbart för mig. Så att jag bara kände en avsmak som inte har lämnat mig efter det här.
Jag vill uppehålla mig lite grann vid någonting du sa i den här satsen som du precis presenterade. Det var så att nu när det finns sociala medier då och vilket innebär en kapacitet att avslöja deras lögner, implicerar inte lögnbegreppet att man med uppsåt ger sig på att försöka förleda? Och i så fall, tror du på riktigt att deras uppsåt faktiskt är att förleda? Jag tror faktiskt inte det.
Nej, hos enstaka individer som är riktigt durkdrivna, då är det faktiskt så. Men hos de allra flesta public service-anställda så lever de i en total bubbla. Och de är präglade av det här att de har ett ansvar att skydda medborgarna från obehaglig information. Och det gick ju fram till för kanske 10-15 år sedan när folk började ha kameror och mobilen, och en sån som Lamotte kan åka runt, och han är ju som en modern Lubbe Nordström, apropå min och Mustafa Panshiris kommande film Lort Sverige 2, som är arbetsnamnet är. Det Lamotte gör när han åker runt med sin iPhone, det är att ställa hela public service offside, hela tiden, varje vecka. Man behöver inte gilla Lamotte, man kan tycka att han är en idiot och att han har fel ingångsvärden, som Löfven brukade tjata om för några år sedan, tills någon sa åt honom att han hade använt det för mycket. Då börjar han prata om citationen istället. Men det han faktiskt gör, Lamotte, det är ju att han visar att man numera inte behöver mer än en telefon och Facebook då för att livesända. För att åka ut och prata med medborgarna och bara fråga hur har ni det här i Mariestad eller i Örebro eller Filipstad eller vad det kan vara. Och om public service ska göra det, då måste de ha en massa möten i flera veckor innan de vågar sticka ut näsan från radiohuset och tv-huset. Och då ska de ha med sig hela kamerateam och du vet sådär. Fascinerande att se.
Ja, alltså, här har vi ju riggat upp en gräsrotsstudio själv. Jag menar, vi sitter på övervåningen liksom hemma hos mig. Mm. Och har kittat upp lite kameror och sådär. Det går ju att göra det on a shoestring budget. Kan man göra någonting som är okej? Okay? Nu vet jag inte exakt vad vi står i det här liksom med kom hem. Hur väl den här signalen når ut överhuvudtaget. Men det blir lite punkigt helt enkelt hur man gör det. Däremot, jag vill utmana dig lite grann bara för att inte här ska bara bli en circle jerk där vi du och jag sitter och håller med varandra. Om man säger de här mötena och den tiden som de tar på sig, kan inte det vara en garant för att man har bättre kunskap och ett mer balanserat perspektiv när man går in än om man är en ensam person som bara ger sig ut på att tolka någonting? Jag menar, jag kan vara självkritisk. Jag gör ju mina videos varje vecka. Det är jättesvårt att vara en enmansredaktion. För att det händer titt och tätt att jag misstolkar och gör olika fel. Och då måste jag rätta det och liksom kirra mina videos. Förstår du vad jag är på väg med det här? Alltså att det finns kanske också en användbar legitimitet.
Mm. Om det vore så att det vore högt i tak på SVT och SR, men det är inte det. Det är så jävla lågt i tak så du får krypa där inne. Och den som inte tror på det kan ju till exempel då läsa Jörgen Wittfeldts vittnesmål. Så han skrev i Kvartal om det här, en lång artikel om hur det var för honom innan han tog beslutet att sluta på SR. Och Jörgen Wittfeldt är en mycket balanserad och verserad och eftertänksam journalist. Ja. Och till och med han, eller kanske just därför, tyckte att det gick inte att jobba kvar där. Mm. Och han är inte den enda där som tycker så. De flesta tycker så innerst inne och vet att det är så här. Men de vågar inte lämna moderskeppet och de har räkningar att betala.
Mm. Och jag ska väl konstatera också att även jag har många vänner som jobbar eller har jobbat inom public service som är djupt kritiska till företagskulturen eller organisationskulturen. Att det är svårt att vara kritisk mot fel människor internt. Folk hålls fast i tillfälliga anställningar där det är osäkert om man ska få förlängt. Och så. Alltså, det är mycket som om det hade varit ett av mina bolag hade betett sig på det sättet. Mm. Så hade nog, facken hade ramlat över oss. Alltså, det hade inte blivit en bra
situation. Du kanske hade stått ut med det om ditt bolag också hade haft en kran i väggen som du bara behövde vrida på så kom det pengar varje år oavsett vad du presterar. Då kanske du skulle kunna svälja det.
Du, vet du vad? Får jag en kamera på mig här så ska jag säga till våra tittare. Ni har ju också möjlighet nu att ställa frågor till Jens Ganman. Och vi samlar upp dem och lite titt och tätt så kommer jag spränga in dem. Men jag tänkte redan nu, om vi tar en hel bild här. Har vi fått in någon fråga till Jens än? Okej. Då avvaktar vi med det. Jag har nästa
det är fråga. Som bryr sig. Helt fantastiskt.
Det kom hemskt väl. Det är ingen som tittar. Okay. Jag har ingen aning om hur många som tittar. Antagligen är det ingen. Vi sitter och pratar ute på ett tomt internet just nu.
Fantastiskt.
Men har ni frågor till Jens så ställ dem i chatten. Så lyfter vi upp dem lite grann mot programmets slut. Mm. För jag vill komma tillbaka och avrunda med en grej här.
Ja.
Du var med i en intervju som inte sändes en gång.
Ja.
Och sedan var det även en uppföljande intervju som på något sätt skulle förklara den första intervjun. Ja. Och det är en del av dina följare och vi har gemensamma kompisar som har följt det där ganska länge på sociala medier. Ja,
det var P4 Radio.
Vad var det som hände?
I korthet var det så att en reporter på P4 Radio Jämtland, han intervjuade mig och Mustafa Panshir om vår bok, Det lilla landet som kunde. Mm. Inget konstigt med det. Och sen så fick vi höra ett tag senare att cheferna på Radio Jämtland hade ställt den där intervjun. Och då tyckte vi var jättekonstigt, för vi sa liksom inget kontroversiellt i den. Den är fortfarande inte sänd.
Ja, och att ställa, det är någon slags journalistspråk
för att skippa den.
Ja.
Och vi tyckte att det där var jättekonstigt, men jag vet ju vad det där beror på. Jag vet att de hatar mig. Jag har jobbat jättemycket åt dem. Och jag har ju skrivit väldigt kritiskt om dem på min blogg som heter Säg att du skojar. Där finns det en lång artikel om Sveriges Radio som heter Rapport från värdeavgrunden som fick väldigt stort genomslag. Och där tog jag mycket upp hur slappa de är på den här arbetsplatsen, hur lite de jobbar för de pengar de rör sig med. Så det var ju därför givetvis. Och de är ju övertygade om att jag är till höger om Adolf Hitler på den politiska skalan. Många av journalisterna i Jämtland och de sprider gärna ut det och sådär, men det skiter jag i. Jag har passerat det sedan länge.
Vad baserar de det på?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det där började, tror jag, på jag har också fått höra, en känd svensk ståuppkomiker hade väldigt känd, han hade varnat folk för att ha med mig att göra för att jag hade ett förflutet inom nynazismen. Och det är så här, egentligen ska man gråta när man säger det, men ja, det har jag ju definitivt inte, men jag har varit kritisk mot svensk invandringspolitik på det sättet den sköts, att den har varit vinstdriven under en lång period, att det är många människor har hamnat i kläm, och det står jag fortfarande för. Och det där tolkade då vissa som att jaha, du är kritisk mot invandringspolitiken, då hatar du invandrare. Aldrig sagt något sånt. Jag uppmanar någon att försöka gräva upp någonting sånt.
Men det där känns ju som en lite daterad tankefigur. Alltså så var det ju för 5 år sedan, så hängde ju de två sakerna mentalt ihop i samtalet. Att kritik mot hur en politik såg ut var en kritik mot själva företeelsen.
Oh ja, ad hominem.
Ja.
Ja. Men Östersundsposten och Radio Jämtland, de är kvar i liksom 2013 eller 1993 eller vad de är kvar i. Mm. De har inte förstått det här överhuvudtaget, och det är på ett sätt väldigt synd om dem. speciellt Östersundsposten som håller på att gå konkurs. Men det bottnar väl i det, och den där intervjun, den blev ställd som sagt, de hoppade över den, och då ringde jag till dem och sa att jag kan komma dit och prata live om det här istället, vilket jag gjorde, och det tog 2 minuter så tyckte den här reporten att jag var så obehaglig eller sa, ifrågasatte det här, började prata om den här ställda intervjun istället för det han ville prata om. Så då drog de bort min regel och upp med musik istället. Så här klassisk DDR-radio-trick liksom. Vi dödar den här intervjun, du får inte prata. Och så vart
det där, och göra på det sättet, det är ju...
Det är så klumpigt.
Jag skulle säga att det är en smula orutinerat.
Ja, alltså,
det är väldigt bra PR för dig.
Det var fantastiskt. Det var det bästa som hade kunnat hända. Ja. Och det sa att den här killen när vi gick ut, för jag tyckte lite synd om honom. En ung reporter.
Men alltså, i ursprungsintervjun då, som ställdes, alltså, mer specifikt, alltså, vet du vad det var du sa som var så kontroversiellt?
Nej.
Jag menar, vi har haft ett gäng längre samtal, men vi är inte så nära vänner att vi har pratat om allt mellan himmel och jord. Nej. Jag har bara svårt att se, utifrån de samtal vi har haft, vad du skulle häva ur dig som är så liksom uppåt väggarna frapperande att man säger att det här är inte, it's not fit for the airwaves.
Det finns någon som har startat en Facebookgrupp som är så där, du vet, inte stå upp för Jens Galman, men någonting, vi som vill höra den osända radiointervjun med Jens Galman, för den ligger ju fortfarande där uppe i deras valv, och den är för farlig för att sändas.
Det är som den där scenen i första Indiana Jones-filmen. Det är ett arkiv fullt med
sånt. Exakt, slutscenen i första filmen. Nej, men Mustafa Panshiri var ju med också. Vi satt i foyer, eller vi satt i en studio faktiskt i Radiohuset i Stockholm när vi gjorde den här intervjun. Vi pratade om vår bok och en del av de säkert jobbiga ämnen som vi tar upp i den boken, som en del tycker är jobbiga. Men vi sa ju ingenting som var... det är så barockt, men... Den där intervjun kommer aldrig att sändas, vilket gör den, ju längre den är osänd, desto farligare blir den ju. Så de är ju så korkade som inte bara sänder den rakt av och liksom, ja, det här tycker de, och så, det får stå för dem. Så att de...
Ja, men du vet alltså inte riktigt vad det var som var anledningen egentligen.
Vi var hos Pontus Mattsson på SVT i samma veva och blev intervjuade i SVT Forum om boken. Ja. Vi sa väl ungefär det vi säger i den intervjun.
Men Jens, kan det inte vara så här att det bara är en konspirationsteori? Det var helt enkelt så att det var inte plats den dagen och sen passade det inte för
att
vi skulle ha andra
ämnen. Nej, jag vet att det blev stoppat, för jag har ju pratat med den stackars reporten som gjorde den och fick höra av sig till oss och säga att tyvärr de har bestämt sig för att den inte ska sändas, för den anses av något skäl inte vara liksom värd att sända, eller att den innehåller någonting som de inte kan sända ut. Ja. Så det vet jag.
Om inte annat så tycker jag att tittarna kan ju ta det här som ett skolboksexempel på hur man inte hanterar en situation på ett PR-mässigt smart sätt. För att det här skapar man ju eventuellt liksom en hel hönsfarm utav en väldigt, väldigt liten fjäder.
Den så kallade Streisand-effekten.
Ja, precis det. Och för de av er som inte vet vad Streisand-effekten är, så kan man säga att det var alltså Barbara Streisand, den underbara vokalissan och divan, som blev så arg över att någon, jag tror det var 2003 eller 2004, tidig internet days.
Var det inte South Park som drev med det? Var det det?
Nej, de drev, men det här var alltså någon som hade tagit ett flygfoto på hennes väldigt, väldigt stora hus utanför Malibu, tror jag det var, i Kalifornien, och lagt ut det på internet. Så att hon satte igång en shitstorm att någon har fotograferat mitt hus. Ja. Vilket gjorde att bilden på hennes hus blev en, då för sin tid, en meme. Den spreds överallt. Det är det som är Streisand-effekten.
Ja. I mean, hela Sveriges Radio Jämtland är en enda stor Streisand-effekt. Även Östersundsposten är det.
Du, jag tänkte att vi skulle gå vidare lite grann, och då tänkte jag passa på att lyfta frågan. Har vi en tittarfråga, så får du bara skrika, så återupprepar jag den.
Vi har massor.
Ta den du tycker är bäst.
Det jag tycker är roligast är frågan till båda. Vad tyckte ni om klimat-Jesus tal i FN och son Trumps tal, och i så fall vad tyckte ni?
Ja, och det här, nu väljer ju vår kära tittare då ett polariserande tillmäle på en person som min fördomsfullhet gör gällande att jag ser att han syftar på Greta Thunberg helt enkelt.
Ja.
Såg du Thunbergs tal?
Ja, det gjorde jag. Och jag har också skrivit en gång en lång bokrecension om mammans bok, Malena Ernmans bok Senor i hjärtat, på min blogg. Och jag tycker att det är kast som fan om man hoppar på Greta för hon är ett barn. Hon är tyvärr utnyttjad av vuxna omkring henne, och jag har bara respekt för det Greta Thunberg gör, för att hon är en 16-årig tjej som brinner för något, rätt eller fel, men hon brinner för det, och hon åker runt och pratar om det här, och hon seglade för fan till USA. Det är jävligt tufft att göra det när man är 16 år.
Alltså jag vill faktiskt äka det här och etablera från början att i egenskap av entreprenör, så att säga att hennes kapacitet är extremt imponerande.
Oh ja. Oh ja,
hur hon jobbar och tar sig igenom där och hur hon och teamet runt henne bedriver kommunikation. Mästerligt. Mm. Rakt av mästerligt. Jag är extremt imponerad. Mm. Jag tycker att hon är en stark, imponerande person. Mm. Sen så...
Det är moraliskt tveksamt det de vuxna håller på med omkring henne.
Sen så är jag tveksam till hur produktivt det är att bedriva alarmistisk polemik.
Jo, men hon har ju, alltså, då kommer vi till pudelns kärna. Folk som gillar henne och all respekt för det, de är så här, hon har rätt, det finns inget att diskutera och 97% av alla forskare håller med henne. Det är inte sant och ni som vill ha lite ammunition där, ni ska leta reda på en artikel som Forbes har skrivit om det här. Men du vet, 97% av forskarna, det är inte alltså.
Vi är redan rökta nu eftersom vi är två vita medelålders män som pratar om barn. Alltså, det finns inte en chans. Det finns ju en färdig, inbyggd, konstruerad identitetspolitisk struktur här som omöjliggör. Alltså, så att vi är redan utstraffade. Folk kommer att göra memes på det här och klippa ut bitar av det här och säga det är så fult, det är så lågt hur man ger sig på ett barn. Så, låt mig make it clear, once, jag ger mig faktiskt inte på ett barn. Det är det sista jag gör. Jag tycker att hennes energi är alldeles underbar. Mm. Budskapet i kass.
Fast jag ger mig på barn ibland. Anders Lindberg, Peter Wolodarski, människor som är på ett barns mentala nivå. Ja, det kan jag göra, men de är ju inte, de är vuxna.
Du, vi lämnar den frågan för att jag har så många andra grejer som jag vill komma tillbaks till dig med. Du gör tårtdiagram.
Mm. Ibland.
Ganska mycket. De har bra drag och det är många som tittar på dem. Hur kom du på den idén och hur länge har du...
Kanske två år, och det var en ren slump. Jag bara gjorde ett på varje politiskt parti, vad de olika politiska partierna bestod av just då. Tyckte jag var lite kul att slå ut dem. Och sen så spreds det där. Och sen har det där blivit någon grej som folk tycker är lite att det åskådliggör i bästa fall något absurt sammanhang i svensk inrikespolitik ofta. Mm. Men många förstår dem inte och de anklagar mig för att... Alltså en del, de hoppar på mig för att... Ungefär som att det vore riktiga pajdiagram, cirkeldiagram som skulle ha någon slags vetenskaplig bäring. Men det är ju satir i grunden. Sen är det ofta ackompanjerat av en lite djupare text som kanske handlar om det ämnet eller något annat. Sådär. Men diagrammen i sig är ju oftast ett försök till satir. Och satir är svårt. Det är inte alltid det är roligt. Men jag kan fnissa åt mina egna små diagram ibland. Men det behöver inte andra göra.
Ja, men när folk säger att du är en av Sveriges mest polariserande personer. Ja. Då tänker jag så här att... Jag känner ju inte rockstjärne Ganman eller liksom skjutjärnsjournalist Ganman.
Skjutjärnsaktivisten, tack.
Just det. Ja. Utan jag tänker ju mycket på dig som en person som jobbar med samhällssatir. Mm. Alltså som använder humorn som ett redskap för att kritisera och polemisera samtiden. Mm. Hur känner du inför en sån beskrivning?
Jo, men och inga jämförelser i övrigt. Men det här är ju en gammal tradition som Jonathan Swift och George Orwell och många andra har sysslat med väldigt länge. Även tillbaka de gamla grekerna, alltså Platon, Sokrates, höll på med det här med satir. Mm. Men många missuppfattar det här och ett argument som jag ibland för det är så här, fast det där var inte roligt. Och det säger, nej, du tycker inte det. Men någon annan tycker det. Och jag kan liksom...
man kan svara som Aron Flam då. Det är för att du inte vet vad humor är.
Ja, det kan man göra. Men jag blir mer så här att jag tvingar inte någon att liksom skratta åt mina pajdiagram. En del tycker att det är kul, andra hatar dem. Fine. Mm. Man behöver inte läsa dem.
Så är det.
Om man inte vill.
Så är det.
Men satiren har en viktig roll i ett fritt... Alltså satiren är ett slags expansionskärl, brukar jag säga. Och ni som äger en värmepanna vet att ett expansionskärl är en liten behållare som sitter bredvid värmepannan så att det här varma vattnet ska kunna ta vägen någonstans när det värms upp och volymen ökar. Mm. Och satiren fungerar så i samhällsdebatten att när debatten liksom är så upphettad att den inte kan ta vägen någonstans, då kan den pysa ut i det här expansionskärlet som är satiren och humor. Mm. Och det är bra att man har det för att det, liksom, det ventilerar samhället.
Ja.
Om man inte har sådana små ventiler, då får man ett undertryckt, repressivt samhälle, ungefär som DDR, där allt sånt där flyttade under jord. Och i värsta fall så radikaliseras folk på riktigt när de känner att man får inte ens skämta om saker utan att bli anklagad för att ha fel värdegrund. Ja, men då kan jag lika gärna gå med i NMR. Alltså jag drar till sin spets här, men du förstår resonemanget.
Och ni ska vara medvetna om att ingen här är med, har varit med eller tänker gå med i NMR.
Nej, under inga omständigheter.
Nej, absolut inte.
Nej, inte SSU heller.
Absolut inte. Nej, överhuvudtaget är inte så imponerad av partipolitik.
Nej, inte jag heller.
Jag hatar
partipolitik och det, jag är röd från början men inte längre, tyvärr.
Låt oss hoppa tillbaka till det här för en stund med satir och humor. För att där finns ju ett spektrum av människor som jobbar med det. Från höger till vänster, i synnerhet om du kanske går lite grann utanför Sverige. Om du kollar på amerikanerna, där de har haft så här, John Oliver och John Stewart. Och de har en lång tradition av så här nyhetsankare som presenterar nyheterna fast spydigt.
Norm Macdonald framförallt.
Just det, ja, precis. Och Dennis Miller.
Ja. SNL på den tiden, det var riktigt bra.
Det var askalas. Nu vet ni, vi är så gamla, det här är tidig 90-tals Saturday Night Live.
Norm Macdonald har en fantastisk intervjuserie på Netflix nu. Det är ett tips.
Okej.
Okay. Ja, den är fantastisk.
Den ska jag kika på.
Men det där, men fortsätt. Det där är intressant.
Ja, det jag tänker på då, det är så här, när folk säger till dig att ja, men det där är ju inte roligt. Nej. Hur bemöter du det?
Ja, om jag får chans till ett samtal, då kan jag säga så här, men hur skulle jag ha skrivit för att det skulle vara roligt? Ja. Och då får man ju aldrig ett vettigt svar. Utan det där är ju jättesubjektivt, detta med humor. Men det finns en annan tradition i framförallt USA och England av det här med politisk satir framförallt. Jag vet om du minns den här spitting image i
England, absolut. De här gummidockorna. Som sedan Genesis gjorde en musikvideo av med sådana här dockor.
Land of Confusion.
The Land of Confusion, precis.
Det var ju fruktansvärt elakt på den tiden när de började med det här för att de här dockorna var så groteska. Mm. Och det här hade vi i Sverige under några säsonger också. Det var inte riktigt lika bra för att det var inte riktigt lika bra manus. Men det är någonting som borde återupplivas nu. Det kan jag säga till dem på SVT att kör Spitting Image igen. Tänk er Spitting Image-dockor av Greider, Annie Lööf.
Här är min spaning. Om det är någon av er där ute som kan det här så kontakta mig. Alltså, det finns alla förutsättningar för att göra politisk deepfakes. Nu.
Inte minst. Ja. Men de här gubbidockorna var väldigt elaka för de var så groteska. Och första säsongen eller första 5-6 avsnitten i England, då var ju folk skitförbannade. De som liksom, tittade, de har gjort en docka med, det ser inte klok ut. Vi skulle du och jag också bli. Mm. Sen var det där jättepopulärt. Och då var
jag hade blivit ultrasmickrad om någon hade gjort en satirisk docka av mig. Självklart. Allvarligt talat.
Men sen så blev det så att eftersom det här spitting image blev så populärt så var det till slut så att de politiker som inte fick vara med i det här, de var ju sura för det betydde att de inte var någon.
Ja.
Och så kan ju också satir och humor fungera.
Ja. Ja. Men jag gillar bilden av satir och humor och spjuveraktighet som en tryckventil, som en säkerhetsventil i samtalet. Och jag tycker faktiskt att det är någonting som är värt att ta fasta på där Sverige är, för att det är så mycket som är så låst och så aggressivt och beklagligt nu, då är det faktiskt roligt att försöka vara en spjuver i sammanhanget. Ja.
Sen har ju de senaste 5-6 åren, vi är ju nu med ett humoristiskt u-land tack vare sådana som, eller på grund av sådana som Schyffert och Bettner och sådana här andra småpåvar som ska läxa upp folk och få dem att må dåligt och tala om för dem att de har fel värdegrund eller vad det är. Att de inte ska vara rädda. Även om det sprängs en handgranat i trappuppgången så ska man inte vara rädd. Och man ska liksom bejaka det. Våldet går ner och så här. De är helt sjuka i huvudet, de här människorna. Och de är ju maktens hantlangare. Även om de själva aldrig skulle erkänna att de är det så är de det. Och de är precis antitesen till vad satir och humor ska vara. Det är de som alltid sparkar uppåt och är på makten. Och som hela tiden liksom driver med sådana hycklare och lögnare som Morgan Johansson, vår högt älskad justitieminister. Då är satiren någonting bra. Men de här komikerna inom citattecken, de har ju sålt sin själ när det gäller det där.
Men man kan väl svara på det på samma sätt som säga att vad är det för roligt med det? Alltså det är ju ingenting speciellt roligt. Och jag tror
med vad?
Med
Morgan Johansson. Han är mycket underhållande.
Nej, jag tänker med etablerade kändisar som säger vad ska man säga, socialt smidiga saker.
Ja.
Deras inflytande är ju helt marginellt i det. Alltså
men vet du vad, nu ska vi stanna kvar lite här, för det här är väldigt intressant. Ja. Det de gjorde, Och du nämner John Oliver och Stephen Colbert, en före detta idol till mig. Jag älskade honom för 15 år sedan och nu tycker jag att han är hemsk. John Stewart med flera.
Mm.
Det de gjorde globalt tillsammans med Hollywood-kändisar och andra förståsigpåare. De lovade ju, de lovade på heder och samvete, Trump kommer inte att vinna. Sen vann Trump och drog ner byxorna på alla de som hade lovat att Trump inte skulle vinna. Det är precis det etablissemanget har lovat oss här hemma i Sverige när det är SD. De kommer aldrig komma in i riksdagen. Okej, de kommer in i riksdagen. Ja, men de kommer aldrig komma över 10%. Vi lovar det. Trust us, we got this. Och nu är de uppe på, vad är det? 16, 17, 18%. Det är de komikerna och journalisterna och kändisarna i USA och Sverige nu måste göra. Det är det näst bästa. Det är att de måste fälla Trump. DN jobbar ju stenhårt på att fälla Trump. Det är deras mission. Och Trump är enligt ryktet...
Tillsammans med The New York Times.
Ja, alltså,
men det här, alla vet ju det här. Det är ju inte någonting som är hemligt.
Nej. Men alltså, de här människorna...
De är usla på att dölja det.
Ja, de låtsas ju att de inte gjorde bort sig när de lovade att Trump inte skulle vinna. Nej, de bara skrattar. Bla, bla. Han kommer inte vinna. Man är galen om man tror det. Och ni är galen om ni tror att folk ska rösta på SD. Och så gjorde folk det i alla fall. Och nu måste de liksom jobba stenhårt dygnet runt på att göra det näst bästa och fälla de här. Och det de inte förstår är att det bara gör både Trump och SD till martyrer och gör att de växer ännu mer. Det är fascinerande att betrakta.
I någon mån så tvingas man ju förfäkta en mer och mer kreativ verklighetsuppfattning för att driva vissa typer av linjer. Jag företrädde ju själv ändå en form av, som affärsman, pragmatism. Att det är så här, ja, men nu är det så här, och då, det kan även vara att erkänna att man har haft fel och säga, nej, men den linjen som jag förde, det var fel, vet du vad? Det var dåligt av mig att satsa på DVD-ROM 1998. Det var en dålig idé.
Ja. Men de gjorde ungefär det då, efter valet, både här i Sverige och i USA, att de åkte ut då för att, shit, det finns människor som kan tänka sig att rösta på Trump och SD av olika skäl. Vi kanske måste ta reda på varför. Och så åkte de ut då vid något tillfälle och satte sig vid köksbordet hos någon i Mellanväst eller uppe i Kramfors eller vad det är. Och så tror de att det räcker med det sen. Eller som Löfven, som jag vid ett tillfälle har hört beröra den här problematiken. Han sa i något tal efter förra valet att, och ni som har röstat på, som kände att ni var tvungna att rösta på SD, vi ser er, sa han. Mm. Och sen har han inte vidrört det där igen. Och SD håller på att äta upp socialdemokratin levande. Det är ju deras gamla väljare. Som, alltså SD består ju av deras gamla väljare. Så det, ja,
det blir en snorig situation.
Ja, det kan
det är en snorig situation, det får man väl säga. Mm. Vi gör så här, kan vi ta en tittarfråga till?
På sådana där ni pratade om innan, så var det Jens som undrade, blir Trump omvald?
Det är någon som undrar, alltså, blir Trump omvald?
Ja, allting just nu tyder väl på det, om man tittar på vilka demokraterna väljer att skicka fram. Jag hade hoppats att de skulle skicka fram Tulsi Gabbard, som sitter i House of Representatives för Hawaii. Men nu fick inte hon ens vara med i den här tredje eller vad det nu var, fjärde tv-sända debatten. Utan de sätter sitt hopp till sådana som Kamala Harris och Elizabeth, eller Pocahontas, Warren och Bernie, Crazy Bernie Sanders. Och då tror jag inte att det räcker.
Hon är med Alexandria Ocasio-Cortez.
Ja, hon är inte med som presidentkandidat. Men hon är med och sabbar för de andra demokraterna.
Just det, hon är med i den här kvartetten.
The Squad. Ja, men hon skär ju bara uppmärksamhet från Warren och Biden och vad heter det? Elizabeth Warren. Mm. Så det är synd. De fäller kroppen för sig själva. Jag skulle inte bli dugg förvånad om Trump vinner igen. Absolut inte.
Jag vill gå vidare med att prata lite grann om dina texter. För du har ju en blogg också.
Ja, säg att du skojar.
Nej, jag menar fullt allvar. Mm. Men bloggen heter
Den heter så, säg att du skojar. För man önskar ofta att folk skulle säga att de skojar.
Och då vill jag öppna med en fråga som så här, vi ska prata om dina texter nu, tänkte jag. Mm. Och då vill jag ställa en helt annan fråga. Har du läst författaren Robert Anton Wilson?
Nej, ingen aning om vem det är.
Okej. Okay.
Jag är ganska obildad, om jag ska vara ärlig.
Välkommen till klubben.
På riktigt, alltså, jag är inte speciellt beläst.
Låt oss konstatera så här att du dricker inte champagne. Men Robert Anton Wilson, han skrev 70-tals litteratur, Illuminatus-trilogin, som är så här, psykedelisk litteratur.
Burroughs har jag läst mycket.
Okay.
Mm. Och Bukowski och några andra.
Ja, men det finns... Det kanske bara jag som plockar upp det här, men jag vill i alla fall faktiskt, jag är nyfiken på vad du säger. Mm. Alltså, när jag läser vissa av dina texter så är de...
Hunter S. Thompson också har jag läst mycket om.
Ja, ah, precis. Ja, men nu klockar vi in samma referenser
lite
här.
Lite stream of consciousness.
Precis, för det känns som att dina berättelser är... De är ju då politisk satir som är upphängd i ett slags bizarrt parallellt universum på något sätt.
Sverige.
Där du har döpt alla gestalterna till snarlika tillmälen. Ja, ja. Mot
som är en nyckelroman ungefär. Alla förstår vem man menar.
Ja, precis. Ja. Men du jobbar även då med, vad ska man säga, symbolografiska figurer. Liksom som att det sitter någon så här harlekin uppe på ett PA-system och drar i trådarna. Och alltså det är en massa bilder som nästan känns lite grann som Hermann Hesses Steppvargen också. Du vet, vid slutet där så blir det en psykedelisk vandring genom hela medvetandet.
Mm. Nu är du allt för snäll. Jag tycker mest att det jag skriver är trams, men jag tror det du syftar på specifikt nu är de här luncherna jag brukar skriva om.
Just det.
Ja, när kända svenska politiker då äter lunch, ofta i Gamla stan eller på Ullared.
Ja.
Och så sitter de och pratar förbi varandra hela tiden. Och jag brukar vara med på törn och ställa frågor som vi aldrig får några svar på.
Ja, och det är så här mardrömslik.
Ja, precis. Ja. Det är inte menat att egentligen vara roligt, utan det är ju också ett försök att spegla den här fullständigt absurda svenska inrikesdebatten. Där sådana här samtal kan utspela sig, som till exempel när Joakim Röist var hos Aktuellt då. Och hon ställde den här frågan och han bara tystnar och liksom, vad ska jag svara på det här? Så egentligen behövs inte satiren.
Nej, alltså jag vill stanna kvar vid de här texterna en liten stund till. För att egentligen så är det ju inte satir, utan det är ju nästan som en slags vansinnigt snapshot som du presenterar. För att det är som att du jobbar med så här jungianska symboler. Alltså där du placerar så här, att du gör en person väldigt, väldigt liten till exempel. Eller så här, som inte riktigt kan klättra upp till bordskanten. Ja. Som en illustration över någon kanske maktmässig impotens eller något liknande.
Jag jobbar med arketyper, så det är inga konstigheter.
Var kommer detta ifrån?
Den sortens humor eller satir?
Nej, för dig. Alltså, hur kom du in i det här sättet att skriva? För det är så ovanligt.
Ja, jag har ju någon som jag har snott det därifrån som jag inte kommer på nu. Men jag vet att mycket av det här... Alltså jag är ju jättepräglad av svenska Mad. Eller då egentligen amerikanska Mad, tidningen Mad Magazine. Det var väl William Gaines som startade där på början på 60-talet. Och alla vi som har vuxit upp med svenska Mad... Vi förstår den här humorn. Och det svenska Mad Magazine gjorde, det var att de alltid utgick från att alla politiker ljög om allt. Hur vet man att en politiker ljuger? Han rör på läpparna. Nu var jag på väg att säga Morgan Johansson, det är samma sak. Och jag tycker att det är en ganska hälsosam inställning, även om jag vet att folk tycker så här, men du ska inte spä på politikerfraktet. Johanna Jönsson i Centerpartiet brukar vara på mig om det här. Mm. Och jag förstår vad hon menar. Men eftersom de här lögnerna som en del av de här politikerna kör med, de är så monumentala och så samhällsskadliga, så får man nästan offra lite grann att en del kan bli lite trampade på tårna ibland. För att man måste syna de här lögnerna. Och det gör man väldigt effektivt med satir. Sådana som Annie Lööf och Morgan Johansson och andra, jag tror att de hatar politisk satir. För att det är ju en skrattspegel som man håller upp framför dem och klär av dem. Och visar att kejsaren är naken. Och det gillar de inte givetvis.
Jag tycker om dina texter väldigt mycket. Och du skriver ju också recensioner, eller hur?
Ibland skriver jag bokrecensioner.
Bokrecensioner. Ja. Jag viskar efter någonting här. Du gjorde en recension där du jämförde två stycken böcker med varandra. Det blev väldigt intressant. Vet du vad jag tänker på?
Jag misstänker att det var när jag parallellrecenserade Annie Lööfs bok, som jag glömt vad den heter nu tyvärr, och det var en amerikansk porrstjärna som hade skrivit en biografi också. Och så hoppade jag mellan dem där. Det var väl ett ganska klumpigt stilgrepp, men det var lite roligt.
Du gjorde det ju på ett sätt som blev roligt och subversivt. För att du kunde dra kontraster mellan då ringmuskelns elasticitet och liksom
säkert. Jo, men alltså, och det var ju för att visa, båda de här kvinnorna är ju beundransvärda i och med att de är väldigt framgångsrika men de har helt olika världsbild, förstår man när man läser böckerna. Och då tyckte jag det var intressant att väva in det här i att man, det som vi tycker i Sverige är en stark kvinna, framgångsrik med bra värdegrund, det kan vara något helt annat i en annan del av världen och vice versa.
Men det här som vi tycker är Sverige och vår bild av vad styrka är och vad svaghet, vem som är utsatt, hela maktanalysen, hela det paketet. Du håller ju på att utforska det där lite grann nu tillsammans med Mustafa Panshiri, eller hur? Mm. Ni har det här projektet där ni är ute och reser i Sverige för att dokumentera vad jag uppfattade som det andra Sverige, eller folk som helt enkelt har det svårt.
Ja, det gör vi. Men grejen är att sen vi släppte det här för ett halvår sedan, att vi skulle göra en uppföljning, typ en uppföljning av Lubbe Nordströms klassiska bok Lort Sverige. Mm. Då har det kommit väldigt många reportage. Det behöver vi inte ha med oss att göra. Men jag tror att en del insåg, framförallt Sveriges Radio som hade kunnat passa på och gjort en uppföljande serie av det här, eftersom det var 70 år sedan boken och radioserien kom. Men de tappade den bollen och gav den till oss istället. Så är det många, Federico Moreno på Expressen och många andra som har skrivit väldigt bra reportage om hur det ser ut i Sveriges inland och de här, det här nya, eller inte nya, men det här, jo, på ett sätt ett nytt fenomen, det här med slumlords som bara köper ett helt kvarter och hyr ut till flyktingar och så får det vara vilken misär det är som helst. Så det håller vi på lite med, men vi kommer att ha lite andra infallsvinklar i och med att det här snart är så uttjatat. Alla vet att det här var en lögn, det här med att vi tjänar på invandringen och att integrationen funkar, allt det här. Det har gjorts ganska många reportage om det, och nu senast Uppdrag granskning från Filipstad. Och den som inte förstår hur illa ställt det är efter att ha sett det programmet, men kommer aldrig förstå det här.
Men om man då tar Lubbe Nordströms glosa, liksom, man säger Lort Sverige, det vill säga det dysfunktionella. Det där har ju funnits, det har funnits länge. Jag har vuxit upp i Malmö. Alltså, jag tror att man förenklar om man gör det till en migrationsfråga. Alltså att det kommer in fler människor som står utanför arbetsmarknaden. Det aggregerar vilken misär situation som helst. Men det här, de nordöstskånska avfolkningsbygderna. Det har funnits lort länge.
Ja, och Norrlands inland och norra Värmland där jag kommer från och olika ställen. Det finns de här fickorna av misär som folk i Stockholm.
Men vad gör ni när ni kommer dit?
Vi försöker prata med människor och visa upp att så här ser det ut och försöka göra någon analys av det. Jag ska göra en mycket enkel analys om det här och visualisera det alldeles strax. Men då måste vi först bara kort hoppa tillbaka till miljöfrågan. Kan vi göra det?
Välkommen att ta kommandot, Jens.
Och då så ska jag ställa några retoriska frågor till dig. Ja. Vi tar det här glaset med vatten, som av en händelse råkar stå här. Om du tänker att det här är atmosfären, så som den ser ut nu. Det här, ni ser att det här glaset är ju i princip fullt. Mm. Och det här glaset representerar atmosfären och vattnet som är ända upp till bredden. Det är greenhouse gases eller koldioxidutsläpp. Vad händer om vi häller på mer här? Om jag skulle försöka hälla på mer i det här redan fulla glaset.
Jag känner mig som att jag är med i Karate Kid nu.
Eller Hike.
Du är Mr. Miyagi. Och det, det här är sådär liksom Hollywood-asiatisk visdom. Ja. But master, the glass will flow over.
Det är ingen svår fråga. Och jag tror att de flesta, både de som är klimatalarmister och de som inte är det, förstår det. Det är jätteenkelt. Nej, men det är klart att det inte går. Det kommer att göra att vi liksom
Vi sölar ner mitt guldbord.
Ja, vi spräcker atmosfärens kapacitet. Ja. Och det förstår alla. Och det är väl få som säger emot det, även om det en del kanske inte tror att det är så illa som de säger att det är. Men om vi byter perspektiv och säger att det här är den svenska bostadsmarknaden just nu. Mm. Eller det här är de svenska transfereringssystemen. Eller det här är svenska statens kapacitet för integration. Så är det just nu ett glas som är helt fullt. Och det politikerna vill göra nu när man har klubbat igenom anhöriginvandringen, det är att hälla på 400-500 000 människor till. Och det kommer att bli så här. Och det är inte speciellt svårt att förstå. Men det här har folk enorma problem att förstå. Att jaha, blir det så då?
Så jäkla tur att det här bordet har så här hög kant.
Visst
så
är
att det? Nu har vi skapat en liten swimmingpool här.
Ja. Så i ena fallet så är folk helt med på att ja, men det är klart att det inte går att hälla i mer vatten i ett glas som är fullt. Men när det gäller vissa frågor, då låtsas vi fortfarande i Sverige att det går och att det ska gå. Och att bara för att vi är svenskar och vill väl så ska det här gå. Mm. Men det kommer inte gå. Och jag och Mustafa Panshiri var så sent som i fredags ute i en förort i Stockholm och filmade. Och såg miljöer som är obegripliga. Att människor, barn, bor i de här miljöerna. Och våra politiker åker till de här miljöerna ibland, men det är ju med poliseskort. Mm. De är aldrig där som vi var tidigt på morgon tillsammans med en som kunde visa oss de här ställena. Så att jag tror inte att de förstår vidden av misär Och vad som händer när man släpper på så här, så här, men vi kan ta emot, som jag skrev på Facebook häromdagen, att vi har blivit som en sån här crazy cat lady. Som bara tar emot hur många katter som helst fast de inte kan ta hand om dem. Och jämför inte invandrare med katter nu. Så att ingen behöver bli uppe i orra över det.
Det förekommer ingen antropomorfism i det här programmet överhuvudtaget.
Utan det är en symbolik. Ja. Och än en gång, de här människorna som söker sig hit via anhöriginvandring och vad det kan vara. Det är inte deras fel att de försöker skaffa sig en bättre tillvaro. Det skulle förmodligen jag också ha gjort. Men ett land som Sverige som med vett och vilje sabbar sina förutsättningar att till slut hjälpa någon. Bara för att under en kort period kunna hjälpa jättemånga. Så att det, när man kissar på sig först blir det varmt och skönt och sen blir det jävligt jobbigt. Det är precis det vi håller på med. Och det jag och Mustafa ser när vi åker ut, vi har varit på andra ställen och tittat på miljöer också. Det är, jag vet inte vad det svenska ordet är, men mindboggling heter det på engelska.
Ja, alltså, precis. Medvetande till knöling.
Ja, medvetande till knöling. Att man bara, men det är inte möjligt att politikerna kan vilja ha det här Sverige som de nu har skapat. Men uppenbarligen vill de det. Och folk röstar på de här partierna och tycker att ah, men de vet vad de håller på med. Och nu ska de partier som har ställt till det här med gängkriminalitet och explosioner och handgranater på drift som saknar motstycke i västvärlden. Nu ska samma personer som har ställt till det här jävla eländet, nu ska vi sätta dem att reda upp det. Jag tror att vi vet hur det kommer att gå med det.
Nu har foten på mitt champagneglas har blivit alldeles blöt här. Så att den är förankrad. Det känns som en kanske oavsiktlig så här, klasskommentar.
Nej, det var inte så jag menar. Absolut. Jag vet att du är en av de som verkligen förstår de här frågorna. Och som du säger, du får gärna berätta mer om det där med hur du tycker då att det här Lortmalmö har du sett i alla år alltså.
Ja.
Det är inget nytt.
Nej, det är inget nytt, Jens.
Alltså... Och i förrgår så var det ju en kurator i Rosengård som larmade om att det här går inte bara i Rosengård, för att ta det som ett exempel. Ja. Så det bor barn, 7-8 barn i samma lägenhet hos föräldrar som tycker att det är okej att slå dem, och det var massa sån här misär. Och det var Omni som skrev om det här, det var inte Avpixlat, utan det var Omni som rapporterade om det här. Och sådana rapporter kommer ju för fan dagligen nu. Och politikerna är som att, ja men, de förlitar sig på att det här kommer att vara glömt imorgon, för då kommer något nytt galet som knuffar ur det här gamla galna ur nyhetscykeln, och så kan de bara liksom pinna på eller tassa på i ullstrumporna.
Du vet, jag ska uppriktigt säga det, att jag är faktiskt jätteledsen för hur situationen har utvecklat sig i Malmö på senare tid. Jag är ledsen på riktigt för det, för att vi håller ju på att flytta härifrån helt enkelt.
Jag såg det, du gjorde en grej.
Ja, och det känns så jäkla tråkigt. Och politikerna som talar om det här, de har till hälften rätt. För de vill prata om det som är bra med Malmö. Och här finns saker som är bra. Det finns jätteduktiga människor. Det är fullt av människor som jobbar stenhårt, som löser massor av spännande grejer. Men den andra biten tar över allt mer och är så stor nu att problemen med skolorna, jag har små barn själv, problemen med skolorna, problemen med säkerheten, problemen med mängden inbrott, vi har hela tiden inbrottsförsök, vi bor mitt i stan, är så stor att inte bara vi utan en massa människor som helt enkelt egentligen behövs här för att de är värdeskapande lämnar stan. Och då blir det som en sån här munk med ett hål i mitten där allt det saftiga sitter någonstans i kommunerna.
White flight, och sen blir det black flight också, precis som du blev i Detroit och andra amerikanska.
Ja, det blir competence flight. Rent, så fort folk kan så vill de ut helt enkelt. Ja. Men för att gå tillbaka, så vet jag, ända sedan jag var liten, när jag växte upp på Möllevången som barn, så sa min mamma till mig så här, att om du hittar sprutor i sandlådan får du inte röra dem. För att det var ett utbrett liksom, narkomansegment som existerade i Folkets park på den tiden. Det blev folk av oss ändå. Man behöver inte få panik över den saken.
Nej.
Men man ska konstatera att en ganska brutal smuts existerar i en parallell dimension i vårt land samtidigt.
Mm, oh ja. Och du sa något bra där, att det kan bli folk av en ändå. Jag blir så otroligt provocerad av det här narrativet som ert kommunalråd, Karin Stjernfeldt, Jamme och andra hela tiden driver. Att människor som begår brott och ska kasta sten på ambulanser och tänder eld på bilar och sånt där, de har många val. Mm. De gör det här för att de är rastlösa eller för att de bor i ett utsatt område. Min morfar och hans syskon, min farmor, den generationen, de växte upp under mycket påvra förhållanden. Mm. De gick på semis i Karlstad och utbildade sig till folkskollärare efter att ha först jobbat i skogen eller jobbat som pigor i Stockholm i några år.
Mm.
Det var liksom ingen ursäkt för dem att bli kriminella eller att elda ner någons hus eller att kasta sten på en ambulans. Så att vi är helt vrickade i Sverige som använder det här lex Daniel Eliasson, vad har den här stackaren varit med om? Och vi frågade bara när det gäller vissa människor. Det är aldrig någon som skulle komma på tanken och säga så här, de här killarna som går med i NMR, vad bär de på för trauman? Hur kan vi liksom distrahera de stackarna?
Ja,
eller Breivik?
Det där är en typ av relativiseringar som kommer ur den maktanalys som vänstern har ersatt sin falnade ekonomiska relevans med. Jag menar, det här är min egen käpphäst. Liksom. Men att en stor del av vänsteretablissemanget, de blir bakfulla på sin egen ekonomiska politik någon gång efter att muren föll och alla såg vad som hade hänt bakom järnridån. Mm. Och då sa vi måste hitta på något nytt. Men nu har vi uppfunnit en maktanalys. Liksom. Låt oss, nu driver vi den in i kaklet istället. Mm. Och jag menar, det är ju det man ser där.
Och det är så intellektuellt ohederligt att ha de här dubbla måttstockarna för olika människor. Jag förstår, och att de kommer undan med det, att svenska journalister inte är på dem som iglar med det här och liksom ifrågasätter, men vad menar ni med det här?
Mm.
Och än en gång, jag vill inte klacka ner för mycket på public service, men ännu ett sånt där lysande exempel här om kvällen när Magdalena Andersson stod och blåljög sig igenom en intervju i Agenda. Blåljög sig igenom.
Ja, vilken menar du?
Den som handlar om arbetslösheten versus sysselsättning och hur egentligen det här med att vi har så hög arbetslöshet nu, men det är något bra, för det betyder att det är många som söker jobb. Så, och Anders Holmberg, God bless him, han är så trött nu, han orkar inte, eller jag vet inte vad det beror på. Han ska ju bara hugga av på en gång. Men du, Magdalena Andersson, vi pratar om två olika saker här. Du pratar om sysselsättning, jag pratar om arbetslöshet. Och sysselsättning kan i värsta fall betyda bara en timme i veckan enligt Arbetsmarknadsdepartementets egen SCB snarare som har gjort.
Ja, just det. Det stämmer.
Och inte ens sådana basala som man sitter hemma och skriker framför tvn varje söndag när det är Agenda. Men fråga det, hur kan ni inte fråga det? Och det är ju därför sådana grejer som Kvartal och andra alternativ, det du håller på med, växer fram. För att public service och andra är så extremt dåliga och lata och tvåa på bollen. Så att man får skämmas åt deras vägnar varje dag.
Ja, du vet Jens, om vi ska knyta ihop säcken på den argumentationen så skulle jag väl säga så här. Ockhams rakkniv är ju ett bra redskap om man säger så här. Om framväxten av alternativmedier antingen är ett resultat av att folk letar efter bättre information eller om det är ett resultat av en Kreml-finansierad konspiration som har slussat pengar via en bilfirma i Tyskland för att finansiera Chang Frick som driver nyheter idag som single-handedly har vridit hela Sverige till att bli en protofascistisk, konservativ, aggressiv nation. Jag vet inte, men jag tycker avgör själv vad du tycker om det låter rimligare. Det ena är en av Sveriges största tidningars perspektiv och det andra är mitt.
Jag vet, och jag är så fascinerad av att många journalister då, de retar sig på en sån som Lamotte, och vi ska ta honom igen. Måste han åka runt och göra sina jävla reportage? Ja, men vänta nu, han har så här 500 000 tittare på dem. Varför tittar folk på det här? Och varför har det vuxit fram Nyheter idag, Fria Tider, Avpixlat, Kvartal, även om de inte, man ska inte lägga dem i samma korg. Men allt som har vuxit fram här nu senaste 5-10 åren, det måste ju bero på att det finns en marknad för det finns ett sug och att public service framförallt med alla sina resurser gör en massa, inte gör en massa saker.
Etablissemangets kritik av det där, oaktat alla de här publikationerna du nämner, många av dem är behäftade med betydande tillkortakommanden från mitt perspektiv.
Oja,
men deras framväxt då hävdar vissa vara ett resultat av att sociala medier är tiltade mot hatideologier.
Jo, jag vet att det är så, men jag vägrar tro.
Nej, det är inte så.
Nej, att landet plötsligt skulle befolkas av rabiata rasister som bara sitter och tuggar fradga och väntar på att Avpixlat ska lägga upp någon jävla ny video och filma från en Apache-helikopter i Afghanistan när de har sex med jätter tagit med någon värmekamera. Jag tror att det är ett väldigt litet segment som gillar sådana grejer. Jag tror att det stora segmentet som konsumerar så kallad alternativ media, vilket inte är alternativ media utan det är en del av media numera, vi måste sluta säga det. Det är sådana som bara tycker att det saknas relevant analys och information i det här andra idén Aftonbladet, SVT, P1. Det hänger inte ihop. Så jag måste vända mig någon annanstans.
Put it this way. Från mitt perspektiv så är det önskvärt att det finns en frodig och vildvuxen flora av olika personer som tycker och säger olika saker. Alltså, jag tycker att det är toppen att det finns magasinet Paragraf och ETC och människor som jag ideologiskt faktiskt tycker är skogstokiga. Men jag tycker att de ska finnas för att det ska uppstå en pluralism, ja. och exakt en, ja. en dynamik.
Och ETC, är det inte de som begär sina läsare om bidrag via Swish eller?
Nu gör de ju det.
Ja, de gör det med flera. Precis. Så de är också såna här Swish-journalister.
Vår tid börjar närma sig sitt slut i den här intervjun. Men jag vill hinna göra två saker innan vi börjar runda av på riktigt. Ja. Och det första är, har vi tid för en sista tittarfråga? Så fire away.
Det kan man ju ha. Fråga Jens. Hur kan man få den svenska politiska debatten att vara präglad av information och vetenskap istället för floskler?
Okej, låt mig upprepa det så att alla hör. Hur kan man få den svenska politiska debatten att vara präglad av kunskap och information i högre grad än floskler? Nu tror jag missade ett ord där, men ja. I grova drag.
Ja, men det är ju att börja avbryta. Och jag vet att vi helst inte gör det i Sverige. Journalister är så här, ja men de måste få prata till punkt. Och om någon försöker avbryta det så säger ursäkta, kan jag få prata till punkt? Säger folk. Men i USA och England framförallt, där är de så här, de bara pratar över. Om det är bullshit och det är en påläst moderator eller en påläst samtalsledare, då, när någon börjar med det där och drar igång den språklådan, då avbryter de och säger att det stämmer inte. Du får inte komma med de där grejerna igen. Men det gör inte vi i Sverige. Utan då har vi då Anders Holmberg, som jag tycker i grunden är en bra journalist, och Nicky Nylander och andra som står där och lägger huvudet på sned. Och så får Morgan Johansson och Annie Lööf oftast mala på i flera minuter. Sen måste vi ju byta ut sådana politiker över hela spektrat. Alla politiker som vi har nu i Sverige på topppositioner, hela den generationen måste bort, och så måste det komma något helt nytt innan vi kan bryta den här onda cirkeln av desinformation och floskler.
Ja, så ett generationsskifte i princip. Och ett lite mer dynamiskt samtal.
Där. Tänk om public service hade vågat säga så här till Chang Frick förra valrörelsen. Fan, vi tar in Chang, han får leda en debatt. Bara för att se vad som händer. Ja. Vilket jävla experiment. Fan vad coolt det hade blivit. Nej, de skulle aldrig våga göra något sånt.
Nej, men det är väl bara att tacka och ta emot som representant för alternativ media. Ja, att vi helt enkelt förhålla sig ett tag till när de försöker appropriera vår kultur.
Exakt så. Mm. Hade du en sista grej du ville fråga om också? Eller?
Ja,
du sa att du hade två saker.
Ja, precis. Den sista grejen det är att det finns ju de då som pratar om det du och jag håller på med som polariserande, som
hat och hot,
som hat och hot, som för att citera en annan ledare i Dagens Nyheter, eftersom jag är ju huvudsakligen YouTube-baserad då, en rutschkana till extremism.
Vad då, att läsa det igen? Ja, definitivt. Till vänsterextremism. Mm.
Som företrädare här och nu där du och jag sitter här, så jag vill höra ditt perspektiv. Jag tänker göra en liten appell som är så här. Jag tycker inte att ni ska hata någon överhuvudtaget. Jag tycker att ni ska informera er. Var kritiska, även mot det jag säger. Jag är full av fel och hål och logik. Men jag anstränger mig och försöker göra mitt bästa. Om du inte håller med mig, utmärkt. Kom tillbaks, hitta någonting annat. Håller du med mig? Intressant, var med i samtalet. Det är mitt svar på att YouTube är en rutschkana till extremism.
Hela YouTube? Skrev de det? Var hela YouTube?
Ja, rubriken var så.
Var det Volodarski som hade skrivit det?
Ja, att algoritmen förstärkte bara extremistiska beteenden och ledde ner i fördärv i princip.
Ja. Nej, men det är inte så konstigt där. Det handlar ju bara om att du och andra som håller på med det ni gör, ni snattar ju marknadsavdelar av dem. Det är bara det handlar om.
Det finns i alla fall, om det vore ett Venn-diagram så här med cirklar, så det är en stor overlap på våra marknadsintressen och vad som just nu är demokratiskt, det är fullständigt förkastligt.
Ja.
Men jag ville ge dig motsvarande tillfälle att du kan prata in i kameran där och ta ordet till tittarna nu som avslutning.
Bara kort tycker jag, vi ska vara försiktiga med att blanda ihop korten och när vi pratar om satir och ifrågasättande, rimligt ifrågasättande, att inte dra det här hat- och hotkortet, för att vi måste skilja på det. För att om vi inte gör det, då urarmar vi begreppen, precis som vi gjorde med rasism och rasist. Och det blir Peter och vargen. Och den dag vi verkligen behöver de här uttrycken för riktigt hat och hot och riktig rasism, då har vi förverkat ordens värde. Och det finns en stor fara med det.
Jens, Jag tycker att det var en jättefin slutplädering.
Tack.
Jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du kommit hit och hällt vatten över mitt bord.
Förlåt. Ja. Mm.
Det var jättekul att ha dig här. Jag vill uppmana er som tittar att läs gärna Jens blogg. Bilda er en egen uppfattning. Kolla på tårtdiagrammen. Allting som Jens producerar. Och framförallt så vill jag tacka dig för att du har tagit dig hela vägen ner hit till Lortmalmö för att sitta här med mig.
Från Norrland, ja. Ja. Mm. Stort tack för det, Henrik. Du har ett fantastiskt jobb. Men du pratar oftast bara om halva Sverige. Du pratar om den nedre delen. Har du varit i mina trakter någon gång? Ska jag bjuda upp dig till mig?
Challenge accepted.
Det gör vi så.
Jag har aldrig varit i Norrland, men jag kommer jättegärna.
Men då vet du ingenting om Sverige. Då vet du bara halva historien om Sverige. Men då får du komma till Norrland så gör vi något där uppifrån så ska jag visa dig min tokiga hemstad.
Remember where you heard it first. Så vi vloggar ut det här.
Ja, alltså. Så går vi upp på Östersundsposten och knackar på och ställer lite frågor. De kommer springa gömma sig. Och så åker vi till Radio Jämtland och knackar på och frågar om vi får vara med. De kommer låsa porten. De kommer inte släppa in oss.
Jens, det här ser jag jättemycket fram emot. Och jag vill passa på att tacka alla er som har tittat. Jag hoppas att den tekniska kvaliteten kom hem till trots har varit acceptabel. Jag heter Henrik Jönsson. Ni har precis sett. Nu kan vi titta i kameran där, Jens. Mm. Ni har precis sett champagne med Henrik och vatten med Jens Garnman. Skål och tack för ikväll. Vi ses snart igen.